Trevligt att se er här allesammans, att vi får mötas till gudstjänst. Och vi ska börja med att sjunga en liten sångstrof som jag tror att ni kan. Skulle det vara så att ni vill ha textstöd så kommer det ingenting på skärmen idag, för att jag får göra en liten bekännelse. Jag har varit lite slarvig, var i sista minuten och började kolla upp det här med vem som skötte bilden. Och då har jag inte fått tag i han som skulle ha gjort det idag. Men att det mesta av det som vi ska sjunga, det har vi i våran psalmbok. Så att det är inga problem, utan vi får lösa det på det sättet. Och nu är det då nummer 400, 439, om ni vill ha texten framför er. Men jag tror att ni har den i era huvuden och hjärtan. Gud, du är här. I detta rum finns också du. Sången och det innehållet, så känner jag att jag med frimodighet kan hälsa er välkomna till den här gudstjänsten. Att Gud är mitt ibland oss och att han vill säga någonting till oss den här stunden. Jag vill säga särskilt välkommen till Ingemar Fager, som kommer att vara dagens predikant. Han har varit här någon gång tidigare. Och jag minns, jag sa det till honom när vi pratade vid i veckan, att för jag hade också då förmånen att få leda gudstjänsten. Och då talade han så varmt om sin relation till sin pappa. Hur de träffades, försökte träffas under en lång period varje vecka och äta tillsammans och dela gemenskap. Det tyckte jag var så vackert. Du sa säkert mycket annat bra också, men det kommer jag inte ihåg. Eva Jakobsson spelar orgel till psalmerna sen, och Ann-Katrin Jakobsson spelar flygel, och jag som sjunger och leder gudstjänsten heter Bertil Jakobsson. Göran Bengtsson sköter så att vi hör bra. Ska vi lägga gudstjänsten i Guds händer? Herre, tack att vi får mötas i ditt namn och dela gemenskapen inför ditt ord och med visshet om att du vill beröra oss. Vi överlämnar stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Och nu ska vi försöka oss på en sång då som inte står vare sig på skärmen eller i psalmboken. Men jag tror den är så lätt så att ni kommer att lära er den ganska så på en gång. Första versen lyder: när vi samlas i Jesu namn. Och det sjunger vi 3 gånger. Och sen är sista delen: har han lovat att vara oss nära. Och andra versen: när vi beder i Jesu namn. Det sjunger vi 3 gånger och sen avslutas versen med: han har lovat att höra oss alla. Jag kan väl säga det att inför den här gudstjänsten så har Ann-Katrin och jag nördat in lite grann på Göte Strandsjös sångrepertoar, och den vi sjöng nu var hans, och den här är också skriven av, ja, den musiken är av honom. Det är en kvinna som heter Ebba Nilsson som har skrivit texten. Kanske att det här är lite grann av barnsång i sig, men vi är väl inte för stora så att vi inte skulle kunna sjunga även såna här lite enklare visor. Så nu försöker vi. Det brukar ju vara ganska mycket barn på våra gudstjänster. Men att nu under en period så har vi bestämt att barnkyrkan ska sändas live under tiden som vi har gudstjänst här. Och då sitter barn och barnfamiljer hemma och ser på gudstjänsten som sänds här nerifrån. Men så hittade vi en sång som också den är skriven av Göte Strandsjö. En bön för barn. Och det tycker jag vi kan uppmärksamma, att vi ber för våra barn här i kyrkan, men också för alla jordens barn. Välsigna alla barn, kära Gud. Välsigna alla barn på jorden. Välsigna alla barn, kära Gud. Välsigna alla barn på jorden. De som har det bra som vi och de som har det svårt. De som vet att du är Gud och de som inte vet. Välsigna alla barn, kära Gud. Välsigna alla barn på jorden. Jag tror att vi kan sjunga det också.
Välsigna alla barn, kära Gud. Välsigna alla barn på jorden. Välsigna alla barn, kära Gud. Välsigna alla barn på jorden. De som har det bra som vi och de som har det svårt. De som vet att du är Gud och de som inte vet. Välsigna alla barn, kära Gud. Välsigna alla barn på jorden. Välsigna alla barn, kära Gud. Välsigna.
Det är ju kyndelsmässodagen idag, och det är ju en speciell dag kan man väl säga, den bär en rubrik som lyder Uppenbarelsens ljus. Och det var ju så att när Jesus blev född och hade levt några dagar, så fanns det ju föreskrivet att han skulle föras till templet. Alla barn i en viss, när det hade gått några dagar, så skulle man föras till templet, för att särskilt gossebarn då, för att omskäras. Och det är ju den här kända berättelsen om Jesus i templet, och där han får möta de här äldre människorna som har väntat på Messias och som nu förstår och har upplevt att det är Jesus de har väntat på. Det finns ju en tradition i äldre tider i kyrkan, så användes den här söndagen för att be för alla ljus. Och det är väl kopplingen där till det här med uppenbarelsens ljus. Alla ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året. Jag vet inte om ni såg på helgmålsbönen igår kväll i tv. Det var från ett kloster utanför Sala. Och det var en vit skäggprydd man som berättade just om den här traditionen. Och hur det också var vanligt att de ljus man hade bett för och som hade varit framme vid altaret i kyrkan, hur de också delades ut i hemmen, så att det fanns i varje hem i socknen. Tycker man, en liten fin tanke i det där, att ljusen var välsignade. Det är kanske inte en tradition som vi har tagit till oss och håller på med. Men det står ju att vi ska vara världens ljus, så att vi får väl be för varandra, för oss själva, att vi får lysa för människor i vår omgivning. Nu ska jag läsa den här texten utan vidare kommentarer. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så kom så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus, för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen, som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna, och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom, och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter. av Asers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Jag tycker det är en fin berättelse det här, och det man slås av det är ju att i Guds rike så gäller inte samma som i vårt samhälle. Det är inte någon pensionsålder där, utan man får vara med ända upp i hög ålder, till och med 84 år är en ganska hög ålder, och ännu längre. Det är stort. Nu ska vi sjunga en sång ur psalmboken. Det är nummer 34. Och den knyter också an till det här med ljus och att Jesus kom som ljuset. Det är ändå sången nummer 34. Och vi sjunger verserna 1, 2, 4 och 6. 1, 2, 4 och 6 i psalm nummer 34. Vänligt över jorden glänser strålen av ett himmelskt hopp.
Thank you.
har försökt att leta efter en sång som jag tyckte skulle passa då in i det här temat om uppenbarelsens ljus. Och då var det ju så bra, eftersom vi hade nu gått in på för det här med att försöka sjunga lite av Göte Strandsjös repertoar. Och då hittade vi en sång i ett av hans häften. Sången heter Jag bor i ett ljus. Det är inte Strandsjö som har skrivit texten. Han har skrivit melodin. Men det är en dikt som en man som heter Sven Lidman skrev. Hur många är det som har hört namnet Sven Lidman? Ja, det är en majoritet i alla fall av församlingen här. Och det var en speciell man. Han kom att betyda oerhört mycket för pingströrelsen i dess första årtionden. Och då var det så bra att Göte Strandsjö hade tecknat ner lite grann om bakgrunden till den här sången. Jag tycker det är, liksom, det är fascinerande att läsa det. Därför så ska vi delge er lite grann av den här bakgrunden till varför han skrev den här dikten. När Sven Lidman lördagen den 17 mars 1917 efter år av hopplöst sökande efter frälsning och i djupaste förtvivlan plötsligt upplevde Guds närvaro i rummet, och då fylldes han av ljus. Och han berättar själv om den här händelsen.
Jag fylldes med ljus och jag förvandlades till ljus. Handen som höll reservarpennan, en gång inköpt för att högtidlighålla undertecknandet av köpekontraktet för Tuna, var ett silverskimrande stoftlikt ljus. När jag la pennan ifrån mig och rätade ut handen var högerhandens fem fingrar fem ljuslågor, av vilka var och en var innesluten i något sällsamt fodral av genomskinligt silverskimrande skir. Jag tittade på min vänstra rockärm. Den var ett silverskimrande ljusmaterial, liksom av någon okänd ljus genomstrålad silvervadd. Och när jag reste mig upp fann jag att hela min gestalt var iklädd en dräkt av detta ljus genomstrålande silverskimrande obeskrivliga stoft. Men jag kände aldrig ett ögonblick något spår av häpnad eller förvåning eller förvirring eller förskräckelse. Det hela var för mig i den stunden något så naturligt och självfallet och självklart som tänkas kan. Som om jag varit van vid detta sedan spädaste barnaår.
Det här var alltså 1917. Det dröjde 4 år. Alltså 1921 så formulerade han den här dikten som i några få satser beskriver något av den kristna trons paradox, att äga allt och ingenting, att vara fri och ändå fånge eller bunden. Göte Strandsjö tonsatte dikten år 1960. Och den finns nu med då i ett häfte. Och därför så, nu ska vi se om tekniken funkar. Så, där har vi den. Nu lyder sången så här.
Jag är fri som en fågel, dock fågel. jag äger ej något, men någon har min själ. Jag bor i ett hus där ej någon kan mig nå. Jag äger en glädje som ej någon kan förstå. Jag är fri som en fågel, dock fånge och träl. Jag äger ej något, men någon har min själ.
Nu har jag bett vår pastor Robin att ge lite information om det som ligger närmast framför.
Ja, då ska jag börja med att säga att vi har församlingsmöte idag efter gudstjänsten. Här. Så att det bara stannar kvar. Så börjar det direkt efter. Kollekt tar vi utanför eller via Swish. Onsdag den 9 klockan 19 har vi bibelstudium här med mig. Torsdag den 10 så har vi gemenskapsträff här i Fylsta kyrkan med mig. Jag kommer visa bilder och berätta om Colombia och min hustru Nathalie kommer att sjunga. Nästa söndag om en vecka. Så har vi gudstjänst här och då har vi den första gudstjänsten efter att restriktionerna har släppts. Så jätteroligt. Men bara för det så ska vi inte släppa garden utan vi ska försöka vara så försiktiga som vi kan. Men fler är välkomna. Så se till så att alla som ni känner får reda på det här. Att till Fylsta kyrkan är man välkommen. Så kan vi umgås tillsammans och kan vi också dricka kaffe tillsammans. Så nu när recessionen har släppt så har vi ju också då en vilja av att börja umgås mer igen. Och vi kommer att då sända ut ett mail till er. Men det har hänt några gånger att det har hamnat i skräpposten. Så kolla er skräppost om ni får församlingsutskicket där. Så kan ni klicka på att det ska aldrig hamna där igen. Så får ni det rakt i mejlen. Så det är bra. Nu ska vi sjunga psalm 301. Hur ljuvligt det är att möta. Men efter det kommer då Ingemar Fager att predika. Och jag tänkte be en bön här bara innan. Helige Ande, tack att du är här. Tack att du fyller det här rummet med din närvaro. Himmelske Fader, du är alfa och omega. Du är universums skapare. Du är från evighet till evighet. Öppna våra hjärtan och gör dem mottagliga för ordet som Ingemar kommer att förkunna. Och låt det landa rätt i våra hjärtan. Fyll honom med din ande. Och låt din ande tala genom honom. Jag vill be en extra bön idag för vår missionsdirektör Lina Lee Newman. Som har sin födelsedag på denna Herrens dag. Låt hennes och Ingemars tjänst och jobb och det de gör få ära dig i allt de gör, Herre. Vi ber om att fler ska få känna dig. Att det ska bli en stor väckelse och att alla knän ska böjas. Och alla ska ära dig, Herre. Tack. Tack för Jesus. Tack för korset och tack för Jesu död på korset och hans perfekta liv och hans uppståndelse. Led oss på evighetens väg genom din son Jesus Kristus. Amen.
Tack för att jag får vara med er här idag. Ingemar Fager heter jag. Bor här i Kumla. Kommer annars ifrån västkusten, från Donsö. Och jag har fått ordet att dela med er idag. Jag har bett om att få förmedla en, ska vi säga, en kärleksförklaring till församlingen. Jag skulle vilja slå ett slag för församlingen. Därför så önskade jag den här sången som vi nyss sjöng. Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem. Den sätter igång någonting inom mig på något sätt. den tonen och den, det som den beskriver, att vi är lemmar i Kristi kropp. Och jag vill läsa en text ifrån första Johannesbrevet, det första kapitlet, där Johannes beskriver det stora, det fantastiska som han har varit med om. Det som var till från begynnelsen. Det vi har hört, det vi har sett med egna ögon. Det vi har skådat och tagit på med våra händer. Det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt och vi har sett det. Och vi vill förkunna för er och vittnar om det och förkunna för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Och det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska bli med i vår gemenskap som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och detta är det budskap som vi har hört och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset som han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, då gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Johannes skriver till en liten missmodig församlingsgrupp. Det var så här att en grupp hade lämnat församlingen. Han säger det senare i sitt brev, att de har utgått ifrån församlingen. Och det är ju inte unikt i vår församlingshistoria. Och anledningen till att de hade lämnat var troligen några saker som hade stört dem, som de inte höll med om. Det handlar om vem är Jesus och det handlar om vem är människan egentligen. Det fanns ju en rörelse som kallades för gnostikerna som hade kommit in och fått inflytande i församlingen. Gnostiker, det betyder invigd eller upplyst. Och man delar upp tillvaron i två nivåer, den andliga och den jordiska. Och så sa man att Jesus kunde ju inte vara både och, både människa och Gud. Omöjligt. Hur kan Gud dö på ett kors? Och så kom det in en annan lära. Och de här gnostikerna menade att bara vi får insikt och når högre andlighet så förstår vi bättre. Och så blev det en klättring upp mot det himmelska, mot Gud. Och de som inte klarade det blev diskvalificerade. Och så blev det en uppdelning i församlingen. Och till dessa skriver Johannes, som nu sitter där. Är vi på rätt spår? Är det någon idé med församlingen? Idag finns det många röster som säger Jesus ja, församlingen nej. Jag kan tro på Jesus, vad han har sagt, vad han har gjort. Men detta med församlingen, det fattar jag inte och förstår jag inte. Och till viss del kan man hålla med, för visst har vi vår historia. utav både konflikter, söndring, bristfällighet. Och till dem skriver nu Johannes. Och han vill ge dem tro. Han vill ge dem hopp. Han vill ge dem, väcka dem ur missmodet och ge dem en framtidstro. Och så beskriver Johannes de här villolärarna som hade kommit in och splittrat församlingen. Han kallar dem helt enkelt för antikrist. Så de var emot Kristus. Och kvar i församlingen finns den här förvirrade gruppen som undrar om man är på rätt väg. Vi ser inte så mycket, tänker man, utav under och tecken. Vi hör inte Gud. Det är tyst. Är vi rätt? Och i det så börjar Johannes med att använda ord som känns igen från första Mosebok, skapelseberättelsen, som känns igen från Johannes evangeliet, det han också skriver. Alltså han beskriver skapelseberättelsen, det som var till från begynnelsen. Alltså han tar ett stort grepp. Vi är inte en perifer grupp någonstans. Vi är insatta i ett stort sammanhang. Vad är då församlingen? Ska vi se om vi får den. Det finns ju många definitioner. Jag har skrivit ner några. Församlingen är en samling kring Jesus som delar hans intressen för världen. Där finns vi. Vi är en samling kring Jesus. Och vad var det vi sjöng i början? Gud, du är här. I detta rum finns också du. Och när vi samlas i Jesu namn, då har han lovat att vara oss nära. Och det kanske mest fantastiska bibelord vi har, där Jesus säger i Matteus 18, där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. När säger Jesus det? Jo, när han har talat om konflikthantering i församlingen. Vi är en samling kring Jesus. Församlingen är det finaste som finns. Och de människor som inte är med där är de viktigaste som finns. Församlingen är vacker. Men vi är inte till för vår egen skull. Vi är till för alla de som inte är med i församlingen. Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom genom församlingen eller genom kyrkan skulle bli kunnig och uppenbar för förstarna i väldig och väldigheterna i den himmelska världen. För Guds tanke är så vacker med församlingen. Församlingen är den gemenskap där människors liv knyts samman med Gud och med alla andra som söker Gud. Det ska stå Gud där. Våra liv knyts samman med honom. Och vi säger, ja, jag tillhör Jesus. Och i samma andetag måste vi säga, vi tillhör också alla andra som säger att de tillhör Jesus. Vi har ju mycket av en individualistiskt tänkande i vår kultur. Läser man Nya Testamentet så finns det talas om vi, om oss, gemenskap. Tillsammans utgör vi Kristi kropp. Det är inte bara så att jag har min egen privata relation till Jesus. Jag delar den med alla andra som har sin relation med Jesus. Församlingen är den plats där den mänskliga historien och Guds evighet möts. Vi talar om karismatik, vi talar om andens verk, om andens gåvor. Och det är ju oerhört viktigt för en församling att ha ett fönster öppet mot att det onaturliga eller övernaturliga kan ske. Gud är här. och vill möta dig och mig just nu. Församlingen är påhittad av Gud. Det är inte vår idé, vår tanke, utan det är vår Gud som bestämde det. Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus. Och jag skulle kunna skriva många fler sådana där. Det finns en till. Församlingen är både något djupt gudomligt och djupt mänskligt på en och samma gång. Vi är på väg. Läser vi apostlärningarna så beskrivs den första församlingen som vägen eller vägens folk. Jag tycker det är en av de vackraste beskrivningarna av församlingen. Vi är på väg, vi håller på att formas. Och över kyrkan när vi går in så skulle det stått en skylt, arbete pågår. Vi håller på att formas. Och det är riskfyllt där arbete pågår. Men det är också något gudomligt, något vackert som håller på att ske. Och i den gemenskapen får vi vara med. Det var en församling som jag hörde talas om som skulle fira sitt 100-årsjubileum. Och året innan, när man var 99 år, så var det någon som kom på idén. Vi sätter upp en skylt, en stor skylt utanpå kyrkan. Och på den skriver vi inte riktigt 100. Och den församlingen har nog aldrig fått så många reaktioner som efter den skylten. Inte riktigt 100. Nej, det stämmer. Men vi har hittat någonting. Och Johannes han skriver, vi hörde någonting. Vi såg något med egna ögon. Vi skådade något och vi tog på det med våra händer. Det är vårt ärende. Livets ord. Jesus Kristus. Vi är inte en församling därför att vi har uppfört oss väl. Eller skött oss perfekt. Att vi varit trogna. Att vi har presterat. Eller någonting annat. Vi är en församling därför att Gud kom på det. I Romarbrevet 5 så skriver Paulus så här. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi när vi nu är försonade så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Och jag har skrivit med rötter, svaga, gudlösa, syndare och fiender. Då såg han oss. Alltså vi hade inte uppfört oss väl. Vi var till och med gudlösa. Vi var syndare, vi var fiender. Och vi var svaga. Då gjorde han det. Alltså Paulus lägger det så långt bort ifrån oss själva som möjligt. Och så säger han, då visade Gud sin kärlek. Då kom han på detta med församlingen. Okej, vi har vår historia. Och det finns saker i vår historia som är deprimerande av strider, konflikter, uteslutningar, övergrepp och så vidare. Och jag vet det av egen erfarenhet och varit med det och jobbat med församlingar som sliter med konflikter. Jag minns när jag som ung. Jag var väl i 20-årsåldern och hade funderingar på att bli pastor. Och så mötte jag Nils Pollack. Många av er minns honom. Han var pastor i Sävedalen i Göteborg i 25 år. Församlingen där. Han predikade mycket på torp. Och så sa han, när du blir pastor, bli inte förvånad över någonting. Så, om du har den inställningen så kommer det att gå bra. Allt kan hända och allt kommer att hända. Och det är klart, det är ju ingen bra ingångsord att bli pastor i ett sånt, på ett sånt sätt. Men det ligger någonting i det. Och det är ju det som Johannes också skriver till den där missmodiga gruppen. Kom ihåg att ni är människor med allt vad det innebär. Om någon säger att han är utan synd, bedrar han sig själv. Om någon säger att han inte har syndat, ja då, det är helt bort i tok det också. Vi är på väg. Och det allvarligaste vi kan göra, det är ju på något sätt att blunda för det. Och det är det Johannes vill påminna dem om, de här läsarna. Många församlingar idag jobbar med sin församlingsordning, och det är bra. Att skriva, det här tror vi på. Jag tror det är viktigt i vår tid att vi som församlingar återigen behöver sätta oss ner och skriva, höll på att säga, trosbekännelser. Det gjorde kyrkan på 300-talet och vi läser dem fortfarande än idag. Varför gjorde man det? Jo, det är för att Jesus var ifrågasatt. Och det är för att det hände saker i församlingarna, inte minst mot de här gnostikerna som jag nyss nämnde. Och då var det viktigt att sätta sig ner och skriva, ja men det här tror vi på, det här är omissligt, det här är absolut. Och så skrev man den nicenska och den apostoliska trosbekännelserna. Och om ni läser den nicenska till exempel, så är det en kort beskrivning av Gud som skaparen. Det är en mycket längre beskrivning av Jesus och en lite kortare om den helige ande. Varför var det? Varför har man gjort så? Jo, det är för att Jesus var ifrågasatt. Och så får vi också fundera på, vad är det vi tror på? Vad är omissligt för oss? Och många som skriver sin församlingsordning idag har också en text med rubriken konflikthantering. Och det är bra. Det är för att det är en signal till församlingen att här kan saker och ting hända. Och det är också en beskrivning av vad gör vi när det blir konflikter? Hur hanterar vi dem? Och så skriver man en kort text med utgångspunkt ifrån Matteus 18 där Jesus beskriver hur man ska gå tillväga. Och det är därför som Johannes också skriver som han gör till församlingen. Var de nu fanns, den här församlingen, det tvistar teologerna kring. Men troligtvis är det i området runt Efesos som de här församlingarna, eller den här församlingen, fanns, den här gruppen. Det finns en intressant teknik i Japan som heter kintsugi. Det betyder gyllene lagning. Alltså när ett kärl som det här har gått i sönder, så fogas de här trasiga delarna samman. Och i de fogar som blir, så förgyller man dem med guld. Det är en teknik som och det blir väldigt vackert. Det trasiga blir vackert. Och det var väl Frank Mangs som sa de här orden, att när sår läggs till sår, så händer det någonting i en församling. Alltså vi är öppna med, jag behöver dig och jag behöver Jesus. Jag är beroende av hans nåd, av hans förbarmande. Jag bekänner min synd inför dig, Gud. Och så sker det en lagning, kintsugi, och det är vackert. Det Johannes gör det är att han förmedlar någon slags vision om församlingen. En vision om Guds verk i Kristus Jesus och tanken med församlingen. Vad är Guds vision om församlingen? Ja, vi sa det förut, att på något sätt manifestera sin mångfald och vishet genom församlingen. Och Guds stora vision, det är ju att hans förlorade söner och döttrar ska hitta hem igen. Han vill samla sitt folk, sina barn. Och Guds vision, det är att manifestera det i fyllsta församlingen. I Betania-församlingen, i Pingstkyrkan, vad det än är. Att liksom visa på Guds storhet. Och kyrkan över hela världen. Och så samlar Gud ett folk. Och idag räknar man upp emot 3 miljarder kristna som samlas. Och idag möts man i kapell, i garage i Nepal, i tälthyddor, var det än är någonstans, och bekänner Jesus. Gud visar sin mångfald. Och den visionen måste vi ha, den bilden av församlingen. I Ordspråksboken 29:18 så står det: utan profeter förvildas folket, eller utan vision dör folket. På engelska: where there is no vision, the people perish. Och i den message så står det: om människor inte ser vad Gud gör, trampar de fel. Alltså, vi måste ha den bilden utav församlingen. Vi är inte bara en förening vilken som helst. Vi är inte bara en grupp som har liknande intressen. Vi delar samma liv. Livet blev synligt och vi har sett det, tagit på det. Och vi har berörts av det, drabbats av det. Jag läste också den här av Helene Keller. Hon var ju både blind och döv. Hon säger: det enda som är sämre än att vara blind är att kunna se och inte ha en vision. Att inte ha den där bilden. Och så vill Gud plantera den bilden hos oss. Och anden vill måla den bilden för oss. Detta vill Gud genom oss. Så Johannes, han säger till den lilla sargade gruppen: ge inte upp. Mitt ibland er står Jesus. Vi har skådat frälsningen. Och det var ju det som vi hörde läsas i inledningsordet. När de möter det lilla Jesusbarnet i templet. Mina ögon har skådat frälsningen. Och så säger Johannes till församlingen: ställ er i Guds utgivande kärlek för den här världen. Det berättas en liten anekdot om Johannes när han var gammal. Han kom ju upp i 90-årsåldern, tror man. Han var ju den enda av lärjungarna som dog en naturlig död. inte blev avrättad eller led martyrdöden på det sättet. Men det sägs att man bar in Johannes i församlingen på en stol. Och så satte man honom där framme och så sa man: har du något ord till oss? Och då lär Johannes ha sagt: älska varandra. Älska varandra. Det var hans budskap. Johannes är ju den lärjunge som använder 4 gånger i sitt evangelium den lärjunge som Jesus älskade. Han säger det när den sista måltiden hålls inför påsken. Han säger det när de står vid korset, han och Maria. Och han säger det när han och Petrus springer på kapp till graven. Och han säger det när Jesus möter lärjungarna vid Genesarets sjö efter uppståndelsen. Den lärjunge som Jesus älskade. Varför säger han så? Jo, han stod i Guds kärlek. Han menar inte att Jesus älskade honom mer än någon annan. Men han hade sagt ungefär så här: han sätter tummarna innanför hängslebyxorna och så säger han: här är en som Jesus älskar. Och det är det Johannes säger till församlingen: ställ er i Guds kärlek. Den är hela tiden riktad till er, till dig. Och så säger han: fortsätt att vittna. Fortsätt att förkunna. Fortsätt att leva ut vad ni hört, vad ni sett, vad ni skådat och tagit på med era händer. För att fler ska bli med i församlingen. Våra ögon är idag riktade mycket mot vad som händer lite österut. Mot Ukraina och Ryssland och den situationen där. Och jag läste för en tid sedan vad som hände i samband med den så kallade orangea revolutionen 2004 i Ukraina. Om ni kommer ihåg det. Då var det ju presidentval i Ukraina. Och valet stod mellan den Rysslandsstödde Viktor Yanukovych och folkets man Viktor Yushchenko. Och det var ju ett smutsigt val med många intriger och stort valfusk. Och på den stora nationella tvn arbetade den här kvinnan, Natalia Dmytryk. Hon arbetade som teckenspråkstolk. Så när man visade på tv, ni har sett på presskonferenserna med Tegnell och de här, att Tegnell står i den stora bilden och så är det en liten ruta på sidan där någon tecknar en teckenspråk. Och det gjorde Natalia den här kvällen när valresultatet skulle förmedlas till det ukrainska folket. Och nyhetsuppläsaren säger: vi får härmed meddela att vår president Viktor Yanukovych med stor majoritet har vunnit presidentvalet. Men då tecknar Natalia: jag vänder mig till alla döva i Ukraina. Vår president är Viktor Yushchenko. Tro inte ett ord på vad den säger. Och så pekar hon lite på sidan. Så tecknar hon så där. Jag kan inte teckna, men det är lögn, säger hon, som rapporteras. Och jag skäms över att översätta dessa lögner till er. Jag uppmanar er istället att ikväll samlas på torget för en demonstration mot regimen. Och på den kvällen så lärde ju uppemot 100 000 hade samlats. Alla de här döva hade förmedlat det till alla människor man mötte och såg och kunde. Hon blev ju avsatt och fick sparken direkt på jobbet. Men så småningom så belönades hon med ett pris ifrån EU för sitt mod och sitt kurage. Och jag har tänkt på den bilden. Församlingen är ett tecken för världen. Och det tecknet är ju korset. Det är det vi förkunnar. Vi har inte tillgång till den stora rutan, men den lilla rutan har vi. Det lilla sammanhanget. Och vi basunerar inte ut budskapet att du är utlämnad åt dig själv. För vad du förmår, vad du tjänar, vad du presterar. Utan vi säger att vi följer en person, Jesus Kristus, som utgav sig själv för oss. Han har gett sitt liv för att vi skulle få hans liv. Och som tjänande underifrån gav han sitt liv för den här världen. Och han har uppstått och han lever. Och han är mitt ibland oss. Han går vid vår sida. Han vill dela vårt liv. Han vill gå med oss i de sammanhang där vi finns. Det är det vi förkunnar. Det är det vi tecknar åt den här världen. Amen. Låt oss be. Tack Gud. För att du har kommit till oss där vi fanns. Att du har gett oss ett hopp, en framtid. Och tack Jesus att du är mitt ibland oss här och nu. Och nu vill vi sträcka oss mot dig och ta emot vad du vill ge. Kom helig ande och rör vid den som är missmodig. Kom med ditt hopp, din tro. Kom med ditt helande till den som är sjuk. Kom med kraft till den som är svag. Tack att du förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Amen.
Tack Ingmar för det du har förmedlat till oss. Mycket tänkvärt och uppfordrande kanske också, men också inspirerande med tanke på församlingen. Och det var väl, ja, man kan se det lite som nu när vi får möjligheter att inte vara så restriktiva i vårt sätt att vara församling, så känns det bra att få en sån här uppmuntran att vi ska inte ge upp, utan vi ska gå vidare. Vi öppnar nu böneplatsen där du har möjlighet att komma fram och skriva en bönelapp eller tacksägelselapp eller tända ett ljus. Eller också ge uttryck för ditt behov av förbön. Jag kommer att sjunga ett par sånger först här och sen sjunger vi någonting tillsammans. Men som sagt, välkommen att vara med och komma fram och ge ditt gensvar på förkunnelsen eller något annat som du har i ditt hjärta. Men en vän sa till mig:
oss be tillsammans. Det är tryggt att be. Jag tror att Gud hör vår bön. Låt mig vara din vän. Jag vill säga till dig samma enkla ord som min vän sa till mig. Låt oss be tillsammans. Det är tryggt att be. Jag tror att Gud hör vår bön. Låt oss be tillsammans. Det är tryggt att be. Jag tror att Gud hör vår bön. Är vägen smal och krånglig, bed dig fram. Är vägen mörk och snårig, bed dig fram. Är vägen bred och farlig, bed dig fram. Den enda som kan hjälpa smal och krånglig, bed dig fram. Är vägen mörk och snårig, bed dig fram. Är vägen bred och farlig, bed dig fram. Den enda som kan hjälpa dig är
kan ni slå upp 631 i psalmboken. Min hjälp kommer från Herren, ska vi sjunga tillsammans.
När Gud
Och nummer 770, lova Herren min själ, lova Herren min själ, och förget dig vad gott han dig gjort. Platsen är fortfarande öppen. Men vi kan också där vi finns i vår bänkrad ha vårt möte med Herren. Han finns vid din sida. Herre, vi ber för oss var och en som har deltagit i den här gudstjänsten. Du ser precis vår längtan och vårt behov och vår önskan att vara del av din församling. Herre, vi önskar att det du har velat säga till oss idag, att det ska få sjunka in i våra hjärtan. Inte minst orden om att det är de som inte är med som egentligen är de viktigaste personerna. Hjälp oss att ta det till oss. Att vi utifrån det kan forma vår verksamhet. Tack att du går med oss ut i vardagen. Du är vår hjälpare. Du följer oss. Leder oss in i situationer där vi kan få dela vår tro, vårt liv. Herre, vi ber för världen idag. Vi tänker på situationen som Ingemar berörde i sin predikan också om förhållandena där borta i Ukraina, Ryssland och Belarus och hela den. Det området där det är så kritiskt läge just nu och hur det också finns hotbilder också som kan beröra vårt land och vårt närområde. Vi ber att ditt rike ska tillkomma. Var med oss alla under resten av den här dagen, kommande vecka, kommande dagar. Att vi får gå i tron på att du följer oss och bär oss som du har gjort hittills. Hjälp oss känna den tryggheten. Och så ber vi tillsammans den bön som Jesus lärde sina lärjungar. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, Din är makten och äran i evighet. Amen. Och nu vill jag att du, Ingemar, uttalar välsignelsens ord över oss.
Guds omsorg, den gäller dig, för han är din skapare. Och Jesu Kristi kärlek omsluter dig, för han är din frälsare. Den helige Ande fyller dig och ger dig av sin kraft, för han är din hjälpare. Gå i Herrens frid och välsignelse. Amen.
Och vi avslutar den här delen av vår gudstjänst med att sjunga tillsammans psalmen nummer 61. Jag tycker att det blir en så fin sammanfattning på den här gudstjänsten. Det talar både om ljuset och om församlingen och uppgifterna, gåvorna och grenarna och allt det här. Men att vi är ett i Kristus. Nummer 61. Vi kan stå upp. Tack för att du deltagit i den här gudstjänsten. Tack Ingemar för din förkunnelse och din medverkan idag. Och tack övriga medverkande. Så tar vi en liten bensträckare och så fortsätter församlingsmötet här inne i kyrksalen. Vi byter inte lokal utan vi är kvar här. Tack ska ni ha.